If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Röda Korsets podcast Red Cross Talks. Jag heter Katarina Enblad Nordlund och idag ska vi träffa asylrättsjuristen Viktor Banke. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra, tack. Hur är du själv?
Det är jättefint. Mm. För de lyssnare som inte känner dig, hur skulle du beskriva dig?
Ja, jag arbetar på advokatbyrån Thomas Bodström som biträdande jurist och jag skriver en hel del, främst kanske kolumner i tidningen Metro.
Vad skriver du mer?
Jag skriver på en bok som kommer ut på Norstedts i vår om omläggningen av den svenska asylpolitiken och de människor som berördes. Och så skriver jag lite debattartiklar här och där.
Varifrån kommer ditt engagemang?
Det är en bra fråga och jag brukar inte kunna ge ett bra svar på den frågan. Jag vet inte riktigt. Jag tycker att det känns som en naturlig del av min personlighet. Att alla människor engagerar väl sig i det som de tycker är viktigt, helt enkelt.
Och vad tycker du är viktigt?
Individens rättigheter tycker jag är viktigt. Och det är väl kanske främst det som vi jurister sysslar med. Eller vi humanjurister ska jag säga. Att tillvarata individens rättigheter gentemot andra. I det här fallet, eller varför vi sitter här idag, så handlar det väl i mångt och mycket om asylsökandes rättigheter gentemot de stater som har skyldighet att bereda dem till exempel rätten att få skydd.
Om du måste välja en enda fråga att driva resten av ditt liv, vilken skulle det vara?
Då gör jag så här att jag svarar rättssäkerhet, för då får jag in väldigt mycket.
Vad får du in mer då?
Ja, rättssäkerhet spänner ju över hela rättsstaten egentligen och det handlar ju om att medborgarna ska garanteras fri och rättigheter. Det kan ju vara inom brottmål, inom asylrätt, inom tvångsvård eller även bolagsrätt och så vidare.
Röda Korset är ju partipolitiskt obundna, men vi har under våren drivit kampanjen Riv lagen. Och där är vi kritiska till det humanitära i att skilja familjer åt och hänvisar också till att det är viktigt att lagen verkligen är tillfällig som man säger att den ska vara. Mm. Hur tror du att det kommer bli?
Jag tror och hoppas att det inhumana elementet i lagen, eller det mest inhumana elementet som du syftar på, att man inte låter familjer eller vissa familjer återförenas i Sverige. Jag hoppas att det blir tillfälligt. Jag är ganska övertygad om att resten inte blir det.
Hur tänker du då?
Nej, men jag har svårt att se att man 2019 kommer stå och säga att nu ska vi införa permanent uppehållstillstånd igen. Nu ska vi införa de här särskilda grunderna på vilka ensamkommande barn kan få uppehållstillstånd igen. Jag tror inte att man vill ha det dit igen eftersom man är så rädd att situationen ska bli som den blev under 2015, hösten i Sverige.
Och om du skulle försöka beskriva den här lagen väldigt enkelt för de som inte riktigt har koll, hur skulle du beskriva den då?
Ja, man kan säga att det är en tillfällig lag ska det vara. Man kan kalla den tillfälliga begränsningslagen om man så vill. Den ska gälla i 3 år fram till sommaren 2019 och det innebär en inskränkning i asylsökandes rättigheter eftersom man helt enkelt vill minska viljan för asylsökande att ta sig till Sverige. Det innebär att tidigare permanenta uppehållstillstånd blir tillfälliga. Det innebär att vissa av människorna som får skydd i Sverige inte har rätt att återförenas med sina familjer här. Alltså familjer som då finns utanför Europa kommer inte kunna ansöka om anknytning till den personen i Sverige och sedan flyga hit i trygghet. Och det är de människorna som kallas alternativt skyddsbehövande och det är den största gruppen av asylsökande. Just nu till exempel är det väldigt många syrier som är alternativt skyddsbehövande. Och de kan då inte återförenas i Sverige.
Du har ju själv engagerat dig i just den här frågan. Mm. Hur kände du när du var jurist för en ensamkommande 8-åring som fick besked att hans mamma och pappa inte får komma hit till Sverige till honom?
Ja, alltså det som hände var ju att 8-åringen fick ett uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, och det innebär ju då enligt huvudregeln i alla fall att hans familj som befinner sig i Turkiet inte kan få återförenas med honom i Sverige. Att möta barn i asylprocessen är alltid väldigt betungande, men det blir naturligtvis långt mer betungande när man dessutom förstår att familjen kanske inte ens kommer få återförenas här. Ska jag vara ärlig så förstörde det den dagen, men man får ju kämpa på.
Du har själv barn. Kan du skilja på arbete och fritid?
Jag vet inte om man kan ställa frågan på det sättet. Alltså det är klart att känslolivet har man ju med sig hela tiden, och det spänner ju över så att säga gränserna. När man ser ett barn som den här 8-åringen till exempel, så är det klart att det påminner om ens eget barn även om det är några år däremellan. Och det är klart att det blir väldigt tungt och kanske ännu tyngre de stunderna då man drar den kopplingen, eller känslorna gör den kopplingen i alla fall.
Tar du med jobbet hem?
Jag försöker att inte göra det. Men det kan vara svårt. Och det kan vara väldigt svårt när man får sådana beslut att släppa det bara för att klockan blir 16.30.
Vad gör du när du inte jobbar?
Jag försöker att umgås med min familj, min sambo, fästmö och vår son. Helt enkelt och slappna av och samla energi.
Många pratar ju om den här balansen i livet. Känner du att du får ihop någon form av balans mellan arbete och fritid?
Jag känner kanske inte att jag har hittat den balansen tillräckligt ännu, och den som vill ha balans ska inte sätta sig och skriva en bok jämte heltidsarbete och familj med barn.
Du skrev i DN, nästa Alan Kurdi ska inte med, men han ska tvingas ut på havet. Nu ska inte längre anhöriga till alternativa skyddsbehövande få invandra. Istället för att en familjemedlem kan ta sig hit, få uppehållstillstånd och sen kunna flyga hit familjen, måste samtliga ta sjövägen, även treåringarna. Är det något du sett konsekvenserna av i ditt arbete?
Det är det ju, och det där jag skrev i DN, det spinner ju tillbaka till, eller jag brukar tänka på när Stefan Löfven pratade på Medborgarplatsen till Alan Kurdis minne, får man väl säga. För just Alan Kurdi är ju en alternativt skyddsbehövande från Syrien, eller vad ska man väl säga. Och det här effekten av den nya lagstiftningen blir ju att de människorna inte kan åka hit som anhöriginvandrare, och då återstår ju havet. Och det är väldigt sällan just barnen har åkt före, alltså de små barnen, och då blir det ju så att de får åka på havet. Och det blir ju en väldigt hemsk, grym konsekvens av det hela. Och det jag ser i mitt arbete är ju flera saker med syrierna, särskilt nu efter lagändringen. Dels är det ju att man överklagar sina beslut om man får det på den grunden, alternativt skyddsbehövande, som alltså är en sekundär grund, kan man väl säga, för de som inte förstår, till flyktinggrunden som är den primära grunden i skyddslagstiftningen. De överklagar sina beslut och vill istället få flyktingstatus, som det då heter. Och det innebär ju också att om de får flyktingstatus så kan de återförenas med familjen här. Sen så är det också så att syrier vill ju såklart som alla andra människor kunna återförenas med sina familjer, och kan man inte göra det i Sverige så överväger man kanske, när det kombineras med väldigt långa handläggningstider och en allt kortare period man får skydd under, det är ju 13 månader nu, då överväger vissa, vet jag, att åka till Turkiet, och de som inte anser sig kunna åka till Turkiet har i vissa fall till och med övervägt att åka tillbaka till Syrien, vilket ju är en fruktansvärd konsekvens. Såklart, för människor.
Vi brukar prata om att vara medmänniska och leka lite med ordet och säga, är du medmänniska? Känner du att du är en medmänniska?
Ja, det känner jag. Men jag känner att hela vårt samhälle, allting bygger ju på något sätt på skillnad och fraktion. Och det är ju skillnad mellan olika människor, och det är skillnad mellan vilka möjligheter man har, vilka privilegier man har och så vidare. Det är ju alltid svårt att vara medmänniska fullt ut, såklart. Och det liv man lever är kanske inte alltid förenligt med att maximera nyttan för så många som möjligt. Man kan ju ta en närliggande, eller en parallell som kommer upp är ju miljöfrågan till exempel. Det är ju uppenbart att vi inte lever på ett sätt som kanske försäkrar kommande generationers möjlighet att leva ett gott liv, och ändå så fortsätter vi, och det är man ju själv en del av också. Men jag skulle nog ändå säga att jag är en ganska bra medmänniska, tycker jag.
Du skriver ju regelbundet i Metro. Mm. Och där tar du ju upp svåra frågor. Bland annat har du tagit upp åldersbedömningar. Du skrev så här: förra veckan sändes Uppdrag granskning i SVT om medicinska åldersbedömningar. Av programmet kunde man få uppfattningen att Barnläkarföreningen genom sin vägran medverkat till att vuxna, inom citationstecken barn, slutcitat, bor med riktiga barn, att dessa barn kunnat begå straffbara handlingar mot barn och få straffet nedsatt eller inget straff eftersom de betraktas som barn. Den som vill att det ska vara så enkelt kan sluta läsa nu. Hur ser du på att sticka ut hakan? Blir du aldrig rädd?
Jag tyckte att 2015 var ganska obehagligt. I synnerhet under sommaren när opinionen vände, får man väl säga. Och därefter under hösten så tyckte jag att det var ganska obehagligt. Och jag, precis som andra som är ganska aktiv i sociala medier, får ju utstå en del obehagligheter. Och under sommaren, eller förlåt, under hösten 2015 så förekom det också att folk ringde ens privata telefon och sådär. Rädd vet jag inte, men obehagligt kan det ju vara. Och jag kan ärligt säga att det har blivit så att jag då och då väljer att censurera mig själv när jag skriver, till exempel i Metro eller i DN eller vad det nu kan vara. Just för att, inte för att jag kanske tycker att jag ska göra det, men för att få bort en del av det obehag man kan vänta sig. Tyvärr.
Har det hänt något någon gång?
Nej, det har aldrig hänt någonting. Inte handgripligen så att säga, nej.
Tänkte sticka emellan med några snabba frågor här.
Mm.
Vilket är ditt jobbigaste misstag?
Oj. Pass.
Största framgång?
Största framgång. Det är svårt att säga något annat än att ens barn lever och mår bra i ett av världens bästa länder. Det är ju till stora delar slump, men det känns som en framgång.
Har du någon fördom som du inte lyckas bli av med?
I så fall så skulle jag inte våga uttala den här.
Vilken är din främsta drivkraft?
Jag tror att det handlar om en odefinierbar, vilket är en dålig utgångspunkt. En odefinierad utgångspunkt eller drivkraft att på något sätt att rätt liksom ska vara rätt. Rättvisa, upprättelse för enskilda, tror jag. Jag märker det mycket i mitt arbete att när jag själv känner att nu är det någonting som har blivit alldeles fel, så är det långt mycket enklare att motivera sig själv. Eller den energin kommer gratis, så att säga.
Och hur tänker du kring hur världen ser ut just nu och vad som behövs?
Vad som behövs är väl lite sans och balans, eller jag på att säga. Det. Samtidigt är det så, världen blir ju bättre, och det är ju lätt att man stirrar sig blind på det motsatta. Det är lätt att göra så när man läser nyheterna, och det är lätt att göra så när man tar del av andra som kanske är bekymrade över sakernas utveckling. Man ser ju till exempel despoter och demagoger som har framgång över världen. Man ser Obama i Ungern och Putin, och man ser Erdogan, man ser Trump, Le Pen och så vidare. Det är lätt att känna misstro, och även i Sverige så är det lätt att känna misstro, i synnerhet när man ser historiska misstag begås igen. Men man får ändå försöka påminna sig om att vetenskapen går framåt, världen blir fredligare, barn får det bättre och så vidare. Man får försöka se igenom den enorma mängd nyheter man hela tiden bombarderas med, som kan framstå som att världen kanske är lite sämre än vad den egentligen är.
Känner du att du gör skillnad?
Ja.
Hur tänker du kring det?
Men jag tycker det är ganska enkelt att svara på. Jag är så otroligt glad över att jag har det arbete jag gör, för att jag kan göra skillnad varje dag för individer. Och det merarbete som vi ibland lägger ner, ibland också utan att få betalt, att det verkligen gör skillnad för människor. Jag är otroligt glad över att ha ett sådant arbete. Och sen märker jag ju också att även om det kan kännas hopplöst ibland när man känner att mycket går emot en eller att utvecklingen i världen är negativ och så vidare, så märker jag ibland att folk ändå tar till sig eller lyssnar på det man läser, det man skriver, eller läser när man har lyssnat när man har pratat någonstans på något seminarium och så vidare. Folk lyssnar, och det känns hoppfullt.
Har du något konkret du brukar peppa dig själv genom att tänka på där du har gjort skillnad?
Nej, men i mitt arbete kan jag ju säga att vi sysslar ju med någonstans där ett arbete där det alltid kommer ett beslut eller en dom, och det blir ju väldigt en väldigt tydlig kommunikation, ett väldigt tydligt resultat över vårt arbete. Det är inte alltid vi kan förändra utgången, men att ringa någon och meddela ett beslut om permanent uppehållstillstånd är ju till exempel bland det finaste man kan göra, och det kan ju finnas andra beslut och domar i andra rättsområden som också känns otroligt fint att, att kunna meddela, och som betyder hela världen för enskilda.
Om du inte vore jurist, vad skulle du göra idag då?
Jag vet faktiskt inte. Handen på hjärtat, jag har ingen aning. Jag tänker ofta på att jag har exakt det arbete jag borde ha, och jag kan inte riktigt tänka mig vad jag annars skulle ha.
Och hur är din relation till Röda Korset?
Den är bra. Jag tycker om er förra generalsekreterare, och framförallt er, jag vet inte om han har blivit eller ska bli, Anders Danielsson. Jag tycker han gjorde ett väldigt bra arbete hos Migrationsverket, och jag tror att det blir bra för Röda Korset att han kommer hit. Och naturligtvis så känner jag ju väl till Röda Korsets arbete internationellt som nationellt, och även genom historien. Jag tycker mycket bra om Röda Korset. Jag tror att jag är medlem.
Och vad är civilkurage för dig?
Civilkurage är att vid de tillfällena i historien när historiska eller mindre misstag begås, då någonstans hitta inom sig själv att man ska stå upp mot det och reagera vid de stunder som man kanske spontant tänker att man ska dra sig undan eller tiga. Och historiskt sett så har det ju visat sig vara otroligt viktigt att visa civilkurage. Det är inte alltid man kan lita på att stater eller mellanfolkliga organisationer eller vad det nu ska vara ska stå upp för den enskilda människan, och därför så krävs det att människor faller utanför ramen och står upp för det som de tror är rätt. Sen är ju ett annat problem att vad som är rätt kan skilja sig individer emellan, men det är viktigt.
Är du en sån som tar diskussionen på fester när någon säger någonting så där som man lite grann reagerar på?
Gud, jag är en typisk party pooper. Ja, absolut.
Och när och hur krockar dina värderingar med verkligheten?
De krockar väl med verkligheten varje dag. Jag tänker ofta på det där. Jag blir ofta anklagad för att framföra känsloargument eller vara ovanligt idealistiskt till exempel, eller kanske orealistiskt idealistisk. Och jag tänker ofta på det där att det är väldigt svårt att stå inför en människa och känna att man ska dra en gräns någonstans, till exempel för flyktingmottagande. Det är ju aldrig så att man kan peka på en människa och säga att just du, det är där gränsen ska dras. Så på ett sätt får man väl någonstans ge ens belackare rätt att jag är kanske inte alltid i stånd att dra sådana gränser, och just för att det är svårt att krocka med sina egna ideal, så att säga, när man står inför någon. I övrigt så är det väl som alla andra att man inte riktigt lever som man lär alltid. Och där kommer vi väl också tillbaka till miljön, inbillar jag mig, främst.
Du var lite grann inne på det, men tror du på framtiden?
Ja, jag tror på framtiden, även om det just nu kan kännas lite tungt, både i Sverige och i världen.
Till sist skulle jag vilja att du ger ett råd eller ett tips till våra lyssnare för att göra världen bättre.
Har du ingen större fråga?
Nej, jag hittar ingen större. Meningen Nej. Med livet.
Meningen med livet. Oj. Så länge du inte är rasist, homofob eller kvinnohatare, tro på det du gör.
Tack så mycket, Viktor Banke.
Tack.